ber i Jesu namn. Amen. Amen. Varsågoda och sitt. Tack ska ni ha för en underbar lovsång. Ja, hörni, den gångna veckan så hade vi en röd dag i kalendern och det är knappast någon som missade det. Och jag tror att de flesta av oss firade den på något sätt. Någon med ballonger, någon annan med mjöd och struvor. Och sen någon med studentmössor. Och någon som vi hörde här med en Jesusmarsch genom stan. Eller kanske med en ekumenisk bön här i Sion. Så man skulle nästan kunna tro att det var en kristen högtid vi firade. Men det var det ju inte. Det var första maj. Och om vi har överlevt en så här lång och seg vinter så då har man nog all rätt att fira att nu är våren här. Den här kommande veckan så har vi ännu en röd dag i kalendern. Har du några planer för hur du ska fira den? Vad är det för en dag? Kanske du undrar. Om jag skulle gå ut på gatan här och fråga vanliga Vasabor om de vet varför vi har en röd dag i kalendern den här kommande veckan, så kanske de skulle undra att det, där, no, ja, det är väl någon slags kristen högtid, men vad det handlar om så det vet jag inte. Det är väl det troligaste svar jag skulle få, men jag är inte så där alldeles säker på att jag skulle få svar en som jag frågar i kyrkan. Vad är det för dag? Ja, det är Kristi himmelsfärd på torsdag. Kristi himmelsfärd, skulle jag vilja påstå, är en av de allra viktigaste men också en av de mest försummade och kanske minst förstådda händelserna i vår Herres Jesu Kristi liv och gärning. Och vi firar ju med pompa och ståt hans födelse. Vi firar hans död och uppståndelse. Vi väntar på hans andra ankomst. Men vi firar väldigt lite hans himmelsfärd. Och kyrkan, jag tror att den lutherska kyrkan säkert firar med gudstjänst. Och kyrkan har ju ännu hållit kvar den här dagen i kalendern. Men frågan är ju hur länge till den kan vara där. Om vi som kristna inte förstår innebörden eller firar Kristi himmelsfärd, så då kan vi ju knappast förvänta oss att sekulariserat folk ska liksom reservera en dag mitt i en arbetsvecka för oss. Och jag har tänkt så här att kanske har vi tonat ner Kristi himmelsfärd därför att det handlar om ett avsked. Och avsked så är ju alltid smärtsamma, sorgliga. När någon lämnar oss och vi inte vet att när kommer vi att mötas igen, kommer vi att mötas igen. Och det var helt klart smärta och saknad förenad med att Jesus lämnar sina lärjungar och återvänder till Fadern. I 3 år hade de hållit ihop. Dela livet tillsammans. De hade delat glädje, smärta. De hade delat skratt och tårar. De hade delat framtidsvisioner, drömmar. Och de hade hört honom undervisa. De hade sett och bevittnat de här miraklerna, kraftgärningarna som han gjorde. Och nu ska han lämna dem. Men är det någonting att fira? Så helt klart är det många frågor och känslor som tumlar om inom lärjungarna den här dagen. Och som kvinna skulle jag kunna hålla en hel predikan om bara de känslorna. Kanske jag gör det nästa år. Jag har en sån predikan färdig i skrivbordslådan. Men jag valde inte den idag. För jag upplever att det är någonting annat som den helige ande trycker på inför idag. Så jag hoppas att du är öppen i ditt hjärta och lyssnar in vad den helige ande vill tala till oss om. Men ändå, någonstans mitt bland de här frågorna och de här svåra känslorna, så måste ändå en slant ha trillat ner för lärjungarna. Därför att Lukas han berättar att lärjungarna tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Ett avsked som övergår i stor glädje. Finns det såna avsked? Är det möjligt? Scenen är den här. I 40 dagar efter sin uppståndelse så har Jesus vid ett flertal tillfällen kommit till lärjungarna, visat sig för lärjungarna. Han har plötsligt bara varit där och lika plötsligt så har han försvunnit igen. Och under de här 40 dagarna så har han talat till dem igen. Han har på nytt undervisat dem om det rike som ska komma. Lukas berättar om händelsen så här i Apostlagärningarna 1. Det är lite liten text för ni som sitter där långt bak, men ni får flytta längre fram om ni inte ser texten. Det är helt tillåtet. Så här läser vi Apostlagärningarna 1 från vers 6. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sade: Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Och samme Lukas, så han återger händelsen så här i sitt evangelium kapitel 24. Sedan förde han dem ut till Betania och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem lämnade han dem och lyftes upp till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. Så mitt i välsignelsebön, när Jesus står där med utsträckta händer och välsignar lärjungarna, så kommer ett moln och tar honom bort ur deras åsyn. Han hann inte ens säga amen. Och det är jag väldigt glad för. Det är en avslutad bön. Han har inte ännu sagt amen. Jesu förbön och välsignelsebön över lärjungarna, så den fortgår ännu i himlen från en annan position. Och det står också klart att det här initiativet till att han lämnade dem, så det var inte hans eget. Han lyftes upp, ett moln tog honom bort. Så det var någon uppenbarligen som hämtade honom. Initiativet var någon annans. Och om vi tittar lite bakåt i skriften, så vad representerar molnet i Guds ord? Guds närvaro. Vi har Israels barn i Egypten till exempel, där Guds närvaro går framför folket i form av en molnstod. Och så har vi Salomo som byggde templet när det här plötsligt Guds närvaro sänker sig över templet i form av ett moln. Så att prästerna inte klarar av att tjänstgöra. De kan inte stå där i Guds härlighet och Guds närvaro. Och så har vi Petrus och Jakob som är uppe på berget, förklaringsberget, tillsammans med Jesus. Och det står att ett moln sänkte sig över dem. Och en röst talade ur molnet: Denne är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Och nu den här dagen så kommer ett moln och tar honom bort. Gud själv så hämtar hem sin son. Han kom från fadern och han återvänder till fadern. Varför är då Kristi himmelsfärd viktig? Har det någon betydelse för oss att han gick hem till fadern? Absolut. Och jag ska ge några punkter idag. Jag har många, jag har 8 punkter. Vi får se om jag hinner med dem. Jag skulle kunna sätta dit flera, men det där. Jag får spira upp så ska vi se hur långt vi hinner. Punkt nummer 1. Jesu himmelsfärd som markerar att Jesu uppdrag på jorden var fullbordat. Han var sänd av fadern för ett riktigt specifikt syfte. Och nu är det fullbordat. Jesus han säger så här i Johannes evangelium 4. Min mat är att göra dens vilja som han sänt mig. Och att fullborda hans verk. Och i kapitel 6, samma evangelium, så säger han: jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och i Johannes 17 så ber Jesus en bön till fadern. Och han ber så här: jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Så Jesus han hade ingen som helst egen agenda här på jorden. Han var helt underställd faderns vilja. Och hans enda agenda det var att fullborda det uppdrag som Gud hade sänt honom hit för att göra. Att försona världens synder genom att bli Guds lam. Och när Jesus ger upp andan på korset och överlåter sin ande i faderns händer, så då utbrister han ju: det är fullbordat. Och efter korset, efter uppståndelsen, så återstod ingenting kvar att göra för att frälsningsverket skulle vara fullbordat. Nu är försoningsvägen mellan fadern och människan är öppnad. Och därför så ber Jesus så här till fadern: att jag har förhärligat dig. Och nu far, förhärliga du mig med den härlighet som jag hade hos dig. Alltså ta mig tillbaka till den härlighet som jag hade innan. Och som jag lämnade bakom mig. Som jag avstod ifrån när jag gick ner till jorden. Så det första, det markerar fullbordandet av Jesu uppdrag på jorden. Och för det andra så markerar himmelsfärden att Jesus kröns till kung med ära och härlighet. Jag har svårt att tänka mig att det i historien skulle ha funnits något mer fantastiskt och storslaget återförenande än när Gud fadern och sonen Jesus Kristus återförenas. Vilken dag det måste ha varit. En svag bild, men som kanske säger oss någonting av vad det här handlar om. Det är en modig, sårad soldat som återvänder till sina nära och kära. Efter att ha utkämpat en hård strid, men segrat. Himlen så är ju hans hem. Och hela himlen har väntat på den här dagen när Jesus ska återvända. Och jag önskar att vi skulle ha kunnat få se in i himlen den dagen. Men jag tror det är lovsång. Det är jubel. Det är tillbedjan. Det är röda mattan. Och det är böjda knän. Det är en segerförste som anländer hem, som återvänder hem. Jesus, han upptas på nytt i den härlighet som han hade hos Fadern innan han kom. Men han tilldelas också platsen på tronen, på Faderns högra sida. En position av konungslig makt, av auktoritet och herravälde. Och Paulus, han beskriver det så här i brevet till Filipperna. Han var till i Guds gestalt, men han räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Det vill säga, han hade samma härlighet som Gud. Men han utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. En annan översättning så säger att han avstod allt. Blev en tjänare, blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen. Det är därför jag tror att knäna böjdes den där dagen. Absolut. Och alla knän ska böjas på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Och Hebreerbrevets författare, jag har många bibelställen. Jag hoppas du har upp öronen här nu och lyssna noga. Vi behöver få grunda oss i Guds ord. Hebreerbrevets författare så skriver så här i kapitlet: Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening sitter han nu, en rening från synderna, sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Kapitel 2 skriver Hebreerbrevet: En liten tid lät du honom vara lägre än änglarna. Med härlighet och ära krönte du honom. Allt lade du under hans fötter. Och ännu i Hebreerbrevet kapitel 1. Om sonen så säger han: Gud, din tron består i evigheters evighet och ditt rikes spira är rättens spira. Ja, det är den position som han intar den dagen som han lämnar lärjungarna och går hem till Fadern. Daniel i Gamla testamentet, han får se en syn. Han får se långt in i framtiden, närmare 600 år in i framtiden. Och lyssna här vad Daniel ser. I min syn om natten, Daniel 7. I min syn om natten såg jag och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Det är helt fantastiskt. Alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Och hans rike ska inte förstöras. Det här ser Daniel 600 år tidigare. Aposteln Johannes, han får också se en syn. Den här lärjungen som hade en speciell relation till Jesus. Och jag är helt säker på att Johannes har saknat Jesus. Att det har gjort ont många gånger i hans hjärta på något sätt. Han skulle så ha önskat att att Jesus skulle ha liksom varit där tillsammans med dem ännu. Men han får se en syn som han beskriver i Uppenbarelseboken. Och han hälsar från Jesus Kristus, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Så Johannes får i en syn se Jesus hemma hos fadern. Och han ser att Jesus har intagit positionen som härskare över jordens kungar. Och han beskriver sin syn så här i kapitel 1. Från vers 12 framåt. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag 7 ljusstakar av guld. Och mitt bland ljusstakarna en som liknade en människoson, klädd i en hel lång dräkt och med ett bälte av guld runt bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon som eldslågor. Hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen, och hans röst var som dånet av väldiga vatten. Och lite längre fram så säger han: när jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sa: var inte rädd, jag är den första och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och helvetet. Skriv ner vad du har sett. Så Johannes, han får se, och han får se hur Jesus lägger sin hand på honom. Och han ser att det är samma hjärta, det är samma kärlek. Men nu är Jesus inte längre den lidande tjänaren, utan han är kungars kung. Och han är herrarnas herre i majestät, i ära, i en härlighet som inte går att beskriva. Som vi inte kan liksom ta till oss innan vi ser honom. Men jag vill att du ska se det här, att det här är vår Jesus den här kvällen. Att när vi står här i kyrkan och lovsjunger, så är det en Jesus som sitter på tronen, krönt med ära och med härlighet. Och för det tredje, Jesu himmelsfärd, som markerar också, berättar om en triumferande seger över Satan och mörkrets välde. Paulus, han säger i Kolosserbrevet 2: han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Och Jesus sa ju till Johannes: jag har nycklarna till döden och helvetet. Och jag tycker det, de nycklarna är i trygga händer. Det är lite si och så med kärnvapnen i vår värld. Men att Jesus är den som har nycklarna, det tycker jag är fantastiskt tryggt. Att få vila i den vissheten. I Efeserbrevet så säger Paulus så här: att Gud satte honom på sin högra sida i himlen, i Efeserbrevet 1. Högt över alla härskare, makt, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas. Det är där som Gud fadern har insatt honom, högt över alla andra krafter och makter. Och för det fjärde, himmelsfärden så innebär att Gud nu sänder den helige ande till lärjungarna. Jesus, han samlar ju lärjungarna inför deras bortgång och han samtalar med dem. Och de blir bedrövade när han talar om att han ska gå bort. Men så säger han så här i Johannes 16. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort så ska jag sända honom till er. Så himmelsfärden, den innebär inte för lärjungarna en Guds frånvaro, utan en växande, en tilltagande Guds närvaro. Jesus, han var geografiskt begränsad. Men nu inträder en ny era i församlingens historia. När Gud kommer att vara ständigt närvarande genom sin helige ande. Och Guds närvaro kommer att följa dem överallt. I Jerusalem, i Judén, i Samarien och ända in till jordens yttersta gräns. Överallt dit lärjungarna kommer att gå så kommer Guds närvaro att följa dem genom din helige ande. Det var nödvändigt för lärjungarna och det var nödvändigt för den fortsatta tillväxten för Guds rike. Att Jesus gick hem till Fadern och att anden kom istället. Och jag tänker så här, att det finns olika tider i Guds frälsningsplan. Under drygt 30 år, av vilka 3 år var aktiv tjänst, så har Gud varit fysiskt närvarande på jorden genom sin son. Sen börjar den helige andes tid. När församlingen tillsammans med den helige ande ska föra Guds rike vidare och ut i hela världen. Så jag tänker så här, att församlingens era, det är den helige andes era. Och därför så är det så oerhört viktigt hur vi förhåller oss till den helige ande. Vi kan inte välja Jesus och välja bort anden. Vi kan inte lovsjunga Jesus och negligera den helige ande. Fadern, sonen och den helige ande är ett. Och Jesus säger att han går bort för att anden ska kunna komma. Så viktig är den helige ande. Och när Jesus kom så tog det religiösa etablissemanget inte emot honom. Har anden blivit emottagen, kan vi fråga oss. Talar vi om den helige ande? Undervisar vi om den helige ande? Och nu sätter jag tummen på mig själv här. Ger vi utrymme för den helige ande? Visar vi respekt för den helige ande? Och jag tror så här, att det gäller Guds folk idag. Det gäller också oss här i den här församlingen. Jag tror att vi behöver en förnyad respekt för den helige ande som person. Och vi behöver en förnyad respekt för andens uppdrag. Och vi behöver en fördjupad och förnyad förståelse av vårt beroende av den helige ande. Nummer 5. Jesu himmelsfärd innebär att Jesus delegerar det fortsatta uppdraget till lärjungarna. Himmelsfärden så innebär en dag av stafettväxling. Och stafettpinnen läggs i händerna på det team, på det lag som han har tränat i 3 års tid. Nu är det deras tur att springa loppet. Och jag bara tänkte, wow, vilket förtroende. Säkert fanns det någon som tyckte det var både skrämmande och modigt när Stefan Sigfrids gav över stafettpinnen till Anders och Julia och mig. Och visst var det, säg inte annat. Men tänk att lägga visionen och förverkligandet av Guds rike i händerna på några galileer. av vilka de flesta var före detta yrkesfiskare. Och lyssna, Jesus skulle aldrig ha gjort det om det inte var för den helige ande. För han kände sitt team så pass bra. Men genom den helige andes kraft och genom de här killarnas totala överlåtelse till uppdraget, stafettpinnen de fick i sina händer, så skulle Guds riket växa från ett litet senapskorn till ett stort träd vars grenar skulle sträcka sig över hela vår jord. Det är så fantastiskt. 2000 år senare så är stafettpinnen i våra händer. Vilket förtroende. Guds rikets expansion så fortsätter i vår tid. Och Jesus, han ber för oss. Där han sitter på faderns högra sida. Jag är säker på att han följer med oss. Vi går vidare snabbt. Nummer 6. Jesu himmelsfärd så innebär att Jesu överste prästerliga tjänst inleds som vår förebedjare och som vår försvarare. Hebreerbrevet så säger i kapitel 8 att vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet som Herren själv och ingen människa har rest. Och lite längre fram i vers 25 så säger han att han lever allt för att be för oss. Så Jesus, han är inte passiv där han sitter på faderns högra sida. En av hans överste prästerliga uppgifter är att be för oss. Wow. Han är i ständig förbön. Jag är så tacksam för alla de som säger att de ber för mig. Därför att jag behöver förböner. Men tänk att ha en som sitter på tronen i det höga, vars namn står skrivet på höfterna och på manteln, enligt det som Johannes fick se i sin syn. Det står konungarnas konung och herrarnas herre. Och tänk att han har dig och mig på sin bönelista. Också du som inte ännu har bestämt dig om du ska tro på Jesus eller inte. Så här säger Hebreerbrevet 7. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom. Eftersom han alltid lever för att be för dem. Ibland så skulle det vara bra att ha kontakter på lite höga instanser när man har ärenden. Någon som lobbar för en, någon som liksom talar för en och så vidare. Men vet du, det är precis vad vi har i tronrummet. En av Jesu överprästerliga uppgifter så det är att tala till vårt försvar. Hebreerbrevet 9. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Och Paulus säger att han sitter på Guds högra sida för att vädja gott för oss. Så det är det som han gör. Att Jesus är vår advokat i himlen. Satan är åklagaren som gång på gång kommer och anklagar oss för våra synder. Och i de allra flesta fall så har han rätt i sina anklagelser. Vi är skyldiga. Och gång på gång så träder Jesus emellan. Och påminner fadern om att skulden redan är betald. Att han har försonat den. Första Johannes brev 2. 1. Mina barn, jag skriver det här till er för att ni inte ska synda. Men om vi syndar, har vi en som för vår talan inför fadern. Jesus Kristus, den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra synder, utan också för hela världens. Och Jesus, han förlorar aldrig ett fall i himlen. Det kan vara si och så om du anlitar en jordisk advokat i dina ärenden. Ibland vinner vi, ibland förlorar vi. Men Jesus, han förlorar aldrig en sån här rättegång i himlen. Och läs gärna Hebreerbrevet. Det handlar om hans översteprästerliga tjänste. Och det är tydligt att det här ämbetet är evigt. Det finns mycket vi skulle kunna det här säga om det, men det där. Men en sak som vi läser där i kapitel 8, så skriver författaren att hade han nu, alltså Jesus, varit på jorden, så skulle han inte ens vara präst. Eftersom det redan finns andra som bär fram de offergåvor lagen föreskriver. Skulle han ha varit på jorden, så skulle han inte vara präst. Men nu är han i himlen. Och då utför han den här översteprästerliga tjänsten till vårt försvar. Är du glad över att Jesus inte är kvar på jorden utan har gått hem till Fadern? Är du glad över Kristi himmelsfärd? Hoppas du ser det här, vilken position Jesus har idag. Riktigt kort. Det sjunde. Jesus förbereder vår ankomst. Han säger i sitt avskedssamtal med lärjungarna: låt inte era hjärtan oroas. I min fars hus finns många rum. Om jag nu går bort och bereder plats åt er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Och jag vet inte vad det innebär att Jesus bereder plats åt oss. Det jag vet och förstår, så det är att Jesus inte är passiv. Han ber för oss. Han är vår försvarare. Och uppenbarligen så bereder han också vår ankomst. Och det som är tydligt, det är att hans mål och hans plan och hans intention, det är att en dag få dela härligheten i Guds absoluta närvaro med de som han älskar, med sin församling, med alla som vill och alla som tar emot hans erbjudande och hans frälsning. Det är hans mål att få dela med sig av den här härligheten. Nummer 8. Jesus står redo att återvända som kung och domare. Två änglar så dyker upp där vid lärjungarnas sida den här dagen. När de sorgsna, kanske lite omtumlade, inte riktigt vet vad som händer. Och de står där och tittar mot himlen. Så står plötsligt två änglar vid deras sida. Och säga så här: den här Jesus, denna Jesus som ni nu har sett fara upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni har sett honom stiga upp. Det kommer en dag när Jesus kommer att regera i majestät och härlighet. Inte bara i det himmelska utan också på jorden. Jag sa på senaste seniorsamlingen när jag talade, så har jag aldrig haft ett så positivt framtidshopp tidigare som jag har idag. Jag var lite dystrare och mörkare när jag var ung. Och världen har ju inte blivit bättre. Absolut inte, när man tittar runt omkring sig. Och ändå har jag ett så fantastiskt ljus framtidshopp. För jag vet att det här ligger framför. Att han ska återvända som kung. Och han kommer att ställa till rätta det som vi har trasslat till i den här världen. Det som vi inte har klarat av. Han kommer att skipa rättvisa med rättfärdighet. Inte som våra politiker, och där det är korruption överallt här och var i vår värld. Då får vi en kung, en regent som skipar rättvisa. Utifrån rättfärdighet och utifrån fred. Det är fantastiskt att få se fram emot det. Johannes ännu i sin syn på Patmos. Uppenbarelseboken 11. Han ser det här. Den sjunde ängel blåste i sin basun. Då hördes starka röster i himlen. Väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans mode. Och han ska vara kung i evigheters evighet. Och den här dagen så känner ingen utom Fadern. Men Jesus är redo. Och den gången så kommer han inte som lamm, utan han kommer som lejonet av Juda. Segerförsten. Ska vi resa oss? Ska vi be? Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Jesus, vi är förstummade över vem du är. När vi läser Guds ord.